Nu är vi här igen med Odla med Maj-Lis Pettersson och mig Bella Linde. I det här avsnittet ska vi få oss lite blomning till livs trots att det fortfarande ligger snö kvar på sina ställen i landet. Det ska handla om tidigblommande buskar och träd. Och dessutom svarar Maj-Lis på lyssnarfrågor. Om du har några egna frågor så skicka dem genast till odla@odlapodden.se. Maila alltså till odla@odlapodden.se. Men vi börjar hos Thomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtexpert som ska hjälpa oss att få till tidig blomning.
Vanlig hassel.
Ja, står ju och blommar här uppe i skogskanten utanför.
Jag har tagit mig till Thomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtexpert. Och vi står här i din och Maj-Lis Petterssons trädgård strax utanför, eller några mil utanför Uppsala. Och vi ska prata om tidig blommande buskar och träd. Och nu ska du ta med mig på en liten guidad tur här i trädgården. Det är snö ute fortfarande. Vi befinner oss i slutet av mars, men det snöade här.
Igår.
Var börjar vi?
Ja, vi bor ju mitt inne i skogen i en glänta. Och vi har en väg, en gång som passerar förbi mellan byggnaden här. Och ut med den så står den trollhassen med de här kopparfärgade blommorna som har varit utslagna nästan en månad nu. Så från slutet av februari, början av mars, så kommer de här ut. Och det här är ju ingenting som har med hassel att göra. När man säger trollhassel, då är det en speciell grupp eller en släkt. Aha. Som finns både i Nordamerika och i Ostasien.
Men den har ingenting med hassel att göra?
Nej.
Vad menar du då?
Vi har ju den som heter ormhassel. Ja. Det är den som många blandar ihop det. Och den har samma blomställningar som vanlig hassel har i skogen. De hänger ner, men grenarna är så förvridna. Det är en mutation som gör att de blir så läckra, dekorativa med de här grenarna.
Så det är man använder i inredningssammanhang,
ja, absolut,
eller hur?
Absolut,
man köper dyrt i inredningsbutiker.
Ja, ja, ja. Det här är alltså den här trollhassen.
Trollhassen står vi framför nu. Och den har ju fina, små, sprötiga blommor i nästan orange.
Ja, lite kopparrött, säger om den där. Sen finns det en djupare röd. Den här kopparfärgen, den heter Jelena. Det är den tidigaste. Och alltså, det kan vara 10-12 minusgrader ute. Den störs inte av det. Utan den tänker man, 17, nu lägger den väl av. Och sen när det tinnar upp, jättefin igen.
Bortsett från att det är vackert, vad är skälet till att man ska ha de här tidigblommande buskarna?
Jag tycker att få den här vårhälsningen, när de slutar, nu kommer det. Jättebra. Så det ger mig väldigt mycket glädje just. Man går förbi här, shit, nu är det på gång. Toppen.
Det är psykologiskt hälsosamt.
Ja, det är väldigt hälsosamt tycker jag att se de här blommorna. För du vet att nu är det åt rätt håll.
Och sen så kommer det gröna vackra blad. Ja. Men det är just det här, den blommar på bar kvist,
ja,
som är
precis,
så magisk.
Precis. Och man blir förvånad att vad de klarar av. Det är helt otroligt tycker jag. När den här temperaturen, för det är ju en tuff period att blomma på våren. Ja. Ska man chansa? Hur går det? Vad händer om det kommer en kall natt? Sådär. Men den här klarar alltså 10-12 minusgrader och kommer igen fint efteråt. Det är ingen störning.
Ska vi traska vidare?
Ja, vi ska ta den här. Det här är en japansk körsbärskornell. Och den här, det är en gammal pjäs, den är 50 år. Och får såna här häftiga gamla stammar som vrider sig upp och med mossa på till och med faktiskt. Inte bara lav utan mossa också.
Oj, klarar stammen det?
Ja.
Tar inte skadad av det direkt.
Och man kan säga att det här är lite förädlat. För att köpa en buske, då har den alla grenarna ner till som kommer i en mängd upp som liksom bara risar igen. Mm. Men här har jag tagit bort alla sådana grenar så att jag har huvudstammarna kvar och får den här häftiga karaktären som jag tycker det är. Ja. Men det kan hända att man är en nörd här som man har.
Jag
ser sådana detaljer
det
och tycker det är häftigt. Ja. Och den står nu med sina bulliga knoppar och när värmen kommer så slår den, ja, ibland så kan det vara slutet av mars, ibland är det lite senare, det beror på, helt på året.
Och hur kommer den här se ut när den slår ut?
Det är små gulgröna tussar. Och vi har då den europeiska körsbärskornellen, den är mer gulgrön ska jag säga, den här är lite mer gul. Och Jag tycker att den här doftar är trevligt. Det kan bli väldigt intensivt förstås när det är mycket.
Vad doftar den av då? Vad är det? Ja, kan du beskriva doften?
Lite kryddig doft. Och den här får då små röda, lite små miniplommon på hösten.
Men du säger att den här är 50 år gammal.
Ja.
Och vi då som ska plantera en sån nu, hur länge får vi vänta innan det blir något?
Nej, den blommar ju nästan med en gång om man köper lite större. Och det är en väldigt viktig aspekt att köpa lite tid av plantskolan. Man kan ju inte vänta hur länge som helst. Och vissa saker, de tål mycket mer om de är lite äldre. En ung planta är lite, den är inte inkörd, den har liksom inte skaffat sig någon erfarenhet. Så den kan gå på köldproblem, alltså den kan få vinterskador.
Så du menar att om man köper en planta så ska man se till att den är, har några år på nacken?
Precis.
Och då blir det lite mer kostsamt?
Ja, precis. Så är det.
Men det kan det vara värt?
Absolut.
Det är det du säger?
Ja, ja. Så att tar man lite mer så här ärrade planter så har förutsättningar mycket, mycket bättre.
När planterar man de här då?
Den kan man sätta, för de levereras i krukodlar. Ja. Så den kan man sätta så fort det är grävbart. Från mars-april till långt fram på hösten innan kärlar.
Ja, så under hela säsongen och absolut. Bara se till att den får vatten.
Ja, precis.
Är det samma med trollhassen?
Ja, visst, absolut. Allting ska jag säga krukodlat. Ja. Eller minst om det har det stått något år i kruka så att man fått bra samlad rotsystem. Då kan man flytta med blad och allt.
Hur djupt sätter man den då?
Ja, med basen i markytan.
Ja.
Det gäller de flesta växter. Det finns undantag. Titta, havsörn där.
Och titta.
Jäklar du.
Oj, oj, oj. Den var inte liten.
Det har jag inte sett här förut någon gång.
Den är fantastisk.
Ja, otrolig.
Den brer ut sina vingar, ja. Helt fantastiskt.
Och sen är vit på stjärt fjädern där. Ja, häftigt. Wow.
Thomas, nu står vi framför en liten myskobuske skulle jag kunna säga, med lila purpurfärgade små blommor. Berätta,
precis.
Det
och det lustiga, det här är tibast, eller daphne. Den är så vildväxande i Sverige, långt upp i landet, på rikare lokaler. Och en liten skogsbuske, fantastiskt fin.
Ja.
Men den har ju fått lite dåligt rykte för att frukterna med små lackröda ovala, de är väldigt giftiga.
Mm. Den varnar man ju för.
Ja,
jag vet att jag har jobbat tidigare mycket med artiklar i tidningar. Mm, mm. Och då har man alltid undvikit att berätta om den här. Ja. Alltså den är nästan som paria, men den är ju underbar.
Ja, fantastiskt. Jättefin. Den börjar vid den här tiden. Och, nu, det här är en trädgårdsform då, som är lite mer, den är förädd selekterad. Man har alltså valt ut sådana som är lite mer rödpurpur istället för den lite blek. Violetta som finns i skogen. Vi har ju skogen här borta. Finns det blekvioletta och de sprider sig på tomten också. Och de här, men när de slår ut så doftar ju rejält och en fantastiskt fin kryddig doft. Den är riktigt ljuvlig.
Hur länge blommar den här?
Den börjar den purpurfärgen och sen så bleknar det lite grann så att 3 veckor ungefär. Det har lite med temperaturen att göra också och hur pass soligt de står. Men jag ska säga om den här är att det är den första egentligen där man får insekter som kommer till dem på våren. Så här flockas fjärilar, de är otroligt förtjusta. Nässelfjärilar, citronfjärilar kommer här. Så den enda liksom busken tidigt som jag har som de flockas till. Kan ju lukta på det, kanske till med det små violetta stjärnor.
Ja, titta. Och så kikar man in i den så är den alldeles gul.
Känner du någonting? Det är lite tidigt än.
Det är lite för kallt för att man ska
om
känna.
Någon dag och det är sol så kommer den första blommorna, betydligt fler har slagit ut och då känner man det ordentligt.
Tibast, den är mycket, mycket bättre än sitt faktiskt oförtjänt dåliga rykte. Det är de giftiga bären man ska vara lite
varsam med. Och vad vi gör då är att helt enkelt bara plocka bort bärna efter blomning. När de här gröna små frukterna kommer fram, då tar vi bara och drar fingret runt skotten och så försvinner de. Ja. Den kallas ju tidigare för vårsyren, det var liksom slarvigt
namn. Det kan man nästan förstå, för ja, de sitter i klasar det är lite på ett syrenliknande vis också. Ja. Du, vi traskar vidare till...
Lite viden. Här har vi en väldigt trevlig sån som också är väldigt dekorativ. Det är daggvide.
Och det här är en högrest...
Den här blir stor, daggvidet. Vi har ett spetsbladigt daggvid. Den blir betydligt mindre, kanske 4-5 meter. Men den här blir 10-15 meter. Och den platsar inte alla. Därför beskär jag den så. För att jag ökar grenmängden och därför får jag betydligt rikare blomning. Ganska lågt.
Och så den, när du beskär den så blir det alltså lägre och mer fler grenar? Så att,
ja,
att
ja
det
precis. Fler du kan se att när jag har klippt så har ju mängden grenar här nere. För årskotten är ju 2-3 meter.
Ja, de är som vajande höga spröt. Men de ska alltså ner sen så småningom?
Jag brukar skära ner dem senare. För annars
hur skär du då? Var klipper du någonstans?
Jag klipper en bit upp så att jag får dem att bryta ut. Och så. Ja.
Men
så,
klipper du bara rakt av? Eller klipper du en grenklipp?
Nej, rakt av. För att då får jag sån här... grenmängder så ner till. Och så gör jag nya planter. Så att det är en otroligt lättförökad. Då sätter jag pinnar på 2 decimeter, tickar ner i en kruka med jordblandning och sand så att det inte blir för tätt. Och sen en plastpåse över och vattnar. Sen rotar det sig lätt. Och så kan man flytta ut och sätta sådana.
Och då har du fler planter att sätta ut. Så att det du sa tidigare då när du beskrev hur du gjorde, du tar ett skott. Och så kan du dela det i 20 cm långa bitar.
Absolut.
Och så trycker du ner helt enkelt ner det i en kruka med en jordblandning av jord och lite sand.
Ja, som är lite mer lätt genomsläpplig, men ändå inte för torr.
Och då rotar sig...
Ja, på några veckor så får man ut rötter. Ja, en del sätter ju sånt i vatten skulle också fungera. Ja. Men man ska ändå få dem att växa sen. Ja. Man växer,
det så får det inte... är egentligen bara en onödig omväg att sätta dem i vatten.
Absolut,
först.
Det är helt tokigt.
Och sen den här krukan då, när man väl har tryckt ner sitt lilla skott eller sitt 20 cm skott i krukan så sätter man plastpåse för att
visst,
hålla fukten.
Absolut, det kan man göra.
Och sen, hur lång tid tar det innan det blir en planta?
Ja, innan man sätter ut den sen så tar det ju i alla fall 3-4 månader. För att först ska man ju liksom få dem att rota sig och sen ska skotten, de nya skotten växa ut från knopparna. Och sen på eftersommaren, hösten, i augusti-september, går det fint att sätta ut dem. Och då har man en ganska fin planta.
Ja.
Den är väldigt lätt att hantera.
Och så har man väldigt många som man kan ge till vänner och bekanta också.
Absolut, en perfekt i bortgåva.
Ja, mycket bra att man går på middag. Det var viden det. Nu så ska vi gå vidare till...
Hybridkejsarolvon.
Hybridkejsarolvon.
Ja. Och en upprätt växande buske med stora svällda knoppar som kan slå ut ganska snart. Också en sån som när den blommar på våren kan tåla en hel del kyla.
Ja.
Så det kan bli en 10-12 minusgrad även här.
Klarar
och den klarar alltså faktiskt av det, ja.
Och hur ser, nu är det ju fina...
Man kan säga att det ser ut som en kompakt syrenblomställning på en 4-5 centimeter.
När den blommar sen.
Ja, rosa, väldoftande, lite mandeldoft på dem. Riktigt, riktigt fin är den.
Den här har också det här lite vasformiga växtsättet.
Precis, den blir lite överhängande med tiden. Annars är det väldigt, du ser långa, raka, upprätta skott.
Ja. Hur långt upp klarar sig den här hybridkejsarolvon?
Ja, alltså... goda lägen i som 4.
Det gör det.
Men det är hela tiden så här, man får ju känna efter, man får ju testa. Men den är väl värd att testa.
Ja. Och hur länge blommar den?
Den blommar ganska länge också, så det kan vara nästan en månad. Det har helt att göra med hur vårens karaktär.
Det är ju fantastiskt det här att ha den här blomningen så tidigt.
Ja, det är.
Och sen så kan de andra blommande växterna komma i.
Ja, precis. Men det är just man värdesätter det här tidigt för det är så det är få, men de ger det här lite hoppet då. Mm. Sen är det hur mycket växter som helst som blommar. Då värderar man inte de enskilda på samma sätt.
Nej.
Tycker jag.
Thomas, tack snälla för att du visade och berättade om de här tidigt blommande buskarna och träden. Nu är det dags för Fråga Maj-Lis igen. Och jag har kommit hem till dig, Maj-Lis, i din trädgård utanför Uppsala. Och vi kör väl igång direkt, va?
Ja.
Nu handlar det om vindruva eller vinranka, och det är Gunn som har skickat in en bild på en vindruvsklase som ser alldeles förfärlig ut. Bären, vindruvorna, de ser ut som om de nästan har drabbats av någon slags mögel. Och frågan är, kan du upplysa mig om vad min vinranka har drabbats av? Det är sorten Silga. Vad kan jag göra? Jag undrar Gunn.
Okej. Jag trodde ett tag att det kanske var i en sån här växthussort som var. Men silga kan också angripas utav mjöldagg. Det är en svamp, svampsjukdom. Och den är förödande. Helt förödande när det drabbar vinrankan. Och det är en art som bara går på vinranka också. Så den heter vinmjöldagg. Den angriper bladen, stammarna, bladskälkar, i stort sett allt, och även druvorna. Och druvorna blir helt värdelösa, det går inte att äta dem, alltså de ser hemska ut. De får en vit beläggning som sedermera blir lite mörk i färgen, och sen spricker också druvorna upp. De liksom går sönder, kan man säga, utav den här beläggningen. Vävnaden blir ju skadad, så den är inte elastisk längre. Så när vindruvan ska fortsätta växa så spricker vävnaden. Så det blir många som blir söndriga. Det är också ett typiskt tecken. Ja, det här är som sagt förödande, verkligen. Och det är många som har det här problemet, tyvärr. Och det är inte så världens enklaste heller att behandla svampsjukdomar i dagsläget. Men om man ändå försöker med svavel. Svavel är ett bredverkande medel mot svampsjukdomar. Mm. Och det finns i handeln att köpa fortfarande.
Man frågar efter svavel.
Ja, och det heter Cumulus. Det är bara, finns bara ett enda medel, så det heter Cumulus, handelspreparatet. Och man behandlar före och efter blomning. Och här gäller det att ha en rejäl spruta. Annars så kommer det ju inte åt, för det här, du ska täcka alla delar med det här svavlet.
Hela plantan,
ja, hela bären, plantan
eller druvan.
Precis, alla små unga delar och sådär, allt efter det kommer. Så det måste man göra upprepat om det ska överhuvudtaget fungera. Och det kan vara att man kanske också måste behandla flera år på rad innan det försvinner. Så att, ge inte upp med en gång, men pröva. Det är ju värt, om man har en äldre planta, att få ha den kvar. Mm. Men är det så att man upplever att nej, jag rör inte på det här, då får man ju ta bort den. Och inte sätta in en ny planta med en gång, för att det kan finnas smitta kvar i växthuset eller vad man nu har den. Och smitta den nya plantan som kommer. Så att vänta gärna något år innan man planterar en ny.
Är det idé att byta sort?
Ja, det kan det vara. Det är lite osäkert det här med vilka sorter som är mer eller mindre känsliga. Men det kan vara idé, absolut. Men har man hållit uppe kanske 2 år eller så och låter det vara helt fritt ifrån vindruvor, då bör det ju inte finnas någon smitta kvar. Den kan inte överleva i jorden. Mjöldagg kan aldrig överleva i jorden, utan det är ju på växtrester i så fall.
Hoppsan, hoppsan. Mm. Låter jättejobbigt, men vi hoppas att Gunn får bukt med den här sjukdomen. Mm. Vi fortsätter på bärtemat. Här kommer en fråga om björnbär, Maj-Lis. Jag har en taggfri björnbärsbuske, cirka 6 år gammal, och har förstått att den ska klippas ner på hösten. Och jag har googlat för att förstå hur, men har inte hittat några enkla instruktioner. I höstas hade jag väldigt lite bär, och tidigare har jag fått massa bär. Det kanske beror på fel klippning. Jag skickar med en bild så ni kan se. Och där ser man att det är en väldigt yvig buske som är spaljerad. Den har otroliga mängder med skott. Är det de som ska klippas bort, eller vad ska jag göra?
Ja, det här var riktigt små kaos. Oj, oj, oj. Jag förstår att det inte blir några bär på den där.
Alltså det är ju helt, det är som en vildvuxen planta,
ja,
det är som en djungel.
Verkligen. Jag förstår att det blir fel när jag hör beskrivningen här. Jag har förstått att man ska skära ner den på hösten. Det där låter jättefarligt. Man ska inte alls skära ner någonting. Det är inte att jämföra med hallon där du tar bort hela det skottet som har givit frukt under säsongen. Det kan du ta bort för där kommer inte några nya blommor och bär. Men när det gäller björnbär, då kan du inte göra så. Utan du tar bort det skottet som du ser att det har varit bär. Det ser man ganska tydligt. Och då skär man bort det så långt som man ser var det liksom bryter från andra skott som fortfarande då är vad vi säger vegetativa. De har inga anlag till några knoppar eller något sånt där. Man ser inte det. Dit ska du skära. Så du ska inte liksom kapa ner allt. Då kapar man ju ner de som ska ge bär nästa år. För den här ger ju på den gamla veden så att säga. Va? Så den måste få växa i fred under sommaren, hösten. Och sen ger den frukt. Och sen tar du bort de som har givit frukt. Bara de skotten, ingenting annat.
Men skälet till att det är så här vildvuxet som på den här bilden, ja, vad är det då?
Det är för att nu har de tagit bort allting som annars tar en massa näring. För när du ska få bären att mogna fram och så, ja då går det åt energi. Och det behöver du inte slösa med nu. Det finns ingenting att ge energi till. Det är bara till bladverket. Och de är jätteglada, de här skotten, att de inte konkurrerar med några bär.
Nej, så att när busken har gett bär, då skär man ner just det skottet.
Ja.
Och låter resten vara kvar.
Ja, och sen kan man, om man nu tycker att man får för mycket nya skott, ja, då kan du ju gallra i det. Men det är en annan sak.
Ja, man ska absolut inte skära ner den jämst
absolut
med fotknölarna.
Nej.
Hibiskus, Rolf, har skickat en bild på en gul fin hibiskusknopp som är full med små mörka djur. Och det har han på knopparna regelbundet. Plantan verkar ändå klara sig rätt hyfsat, säger han. Men går det att bli av med de här djuren på något sätt? Och vad är det för något?
Det där är väldigt typiskt att de sitter på knoppen på den här hibiskusplantan. Och det är bladlöss. Många tror att alla bladlöss är gröna, men det är de inte. Det finns många arter som är mörkfärgade. Så det här är en art som inte kommer att vara grön, utan den kommer att se ut så här i fortsättningen. Du ser, även de nykläckta, små individerna, de är mörka tillsammans med de här lite större, lite tjockare. Kanske en hona som sitter där och föder fram nya ungar, de där småttingarna. Bladlusen gör ju så. De som vi har inomhus, de föder ju så att säga levande ungar. Mm. De lägger inte ägg som bladlöss gör utomhus.
För att, det är skillnad alltså?
Ja. De här lössen som sitter på den här hibiskusen och som är så här vattentjocka, och så, de skulle ju frysa sönder direkt om de skulle försöka övervintra ute. Så att utomhus, de arter som lever utomhus, de lägger ägg på hösten. Och äggen tål väldigt mycket låg temperatur. Mm. Så att de klarar sig. Ja, det är typiskt att de sätter sig på knopparna på hibiskus, men de kan ju sitta på blad och skott och så där också. Men det är lite typiskt det där. Ja, jag skulle nog ta och dels klämma. Det är ganska lätt när man har den där knoppen. Mm. För tar man bara försiktigt med handen liksom och drar med fingrarna uppåt så här, så klämmer du ihjäl djur, väldigt många. Men du är inte säker på att du har blivit av med alla i alla fall. Så att jag skulle nog ta den där sprayförpackningen som finns i handen och behandla med. Det är enkelt. Eller också göra en egen soppspritlösning.
Och vad är det för förpackning?
Ja, det är ett insektsmedel som finns att köpa i vilken butik som helst som handhar produkter för trädgård.
Ja, så att det kan man alltså spruta direkt på,
ja, precis,
djuret?
Ja, på man djuren, sprutar på de knoppen, ställen där man ser att det är djur som håller på och angriper.
Men man kan också göra egen såpalösning?
Ja, det kan man.
Och hur blandar du den då?
Ja, jag brukar ta en halv deciliter såpa. Gul eller grön, det har ingen större betydelse. Och sen några droppar teröd i det och så behandla.
Och vatten?
Och till en liter vatten.
Ja, ja. Mm. Och då kvävs de här?
Ja, de kvävs utav såpan. Och en del utav såpan tränger in också och gör skada på lusen. Då
får vi hoppas att Rolf får ordning på det här, de här lössen. Och så fortsätter vi till ett annat djur faktiskt här. Det har kommit en bild på en snäcka här från Ann som berättar att hon har hittat en ny sorts snäcka i sin trädgård och att den äter framförallt hennes sallad. Och även med mera, skriver hon, så den käkar väl på allting. Hon har fått höra att det finns något som heter strimmig vinbergssnäcka som är relativt ny i Sverige. Och den här har ynglat av sig med en mängd avkommor och Ann befarar att det blir värre år från år. Vad tror du? Vad kan man göra?
Den har inte kommit upp till våra trakter. Jag bor ju i mellersta delen, eller vad vi ska säga. Mälardalen i alla fall. Och hittills har den inte kommit upp hit. Den heter fläckig vinbergssnäcka. Och den kom 2019. Kan man gå in och titta på artfakta.se så ser man utbredningen. Så det är Skåne, västkusten. Så att den har inte kommit så långt än. Men det, några fynd lite längre upp i landet också. Än så länge i begränsad omfattning, men det vet vi ju inte. Den vanliga vinbergssnäckan, den är ju spridd. Och den här går att jämföra. Den här gör inte mer skador än vad vanlig vinbergssnäcka gör. Så har man den innan så vet man ungefär vad det brukar hända. På vissa platser så äter de mycket, på andra inte alls mycket. Det varierar från trädgård till trädgård, tycker jag, när jag pratar med människor. De har olika uppfattning om hur allvarlig vinbergssnäckorna är egentligen. Så att ja, jag skulle ju så fort jag ser en sån där så är ju jag lite hårdnackad. Jag trampar ju sönder dem. Jag vill inte ha fler som äter på mina grönsaker, utan det får vara en balans. Och det ska inte vara för många utav de här som käkar. Nej.
Går du att göra någonting annat om man inte vill trampa på dem?
Nej, det är inte mycket annat. Och att ta upp dem och kasta in dem till grannen är ju ingen lösning på problemet. Det är bara det att grannen får lite mer...
Taskigt mot grannen.
Ja. Så att en enkel metod är att trampa ihjäl dem. Kasta dem i koket vatten brukar några göra också. Då dör de ju direkt. Mm. Det här är ju egentligen en delikatess för den som vill se till att mata dem med sallad så att tarmarna blir tömda ordentligt och så där. Sen kan du ju äta snäckor. Ja, det är ju vinbergssnäckan är ju en delikatess. Jag har ätit en gång, men det var väldigt segt.
Du gillade det inte?
Nej, jag var inte glad för det. Det var mest vitlöksmakare, tyckte jag.
Jag är inte heller jätteförtjust i det här.
Men i England äter man en del, men Polen tydligen, de är glada för de här. Ja. Men den är väldigt vanlig i Storbritannien, så de är nog inte så glada att den håller på att checka upp
om
deras
de
växter.
Som inte äter den i alla fall. Så den heter alltså fläckig vinbergssnäcka, och det enda sättet att reducera antalet i trädgården, det är att stampa sönder den.
Eller
slänga ner den i kokhett vatten. Mm. Vi avslutar Fråga Maj-Lis för den här gången och återkommer med ett nytt avsnitt av Odla med Maj-Lis och Bella om ungefär 2 veckor. Den som vill skicka frågor till dig kan mejla på odla@odlapodden.se. Inte svårare än så. Tack för idag, Maj-Lis.
Tack ska du ha.